Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Precis nordväst om Skottland i Atlanten ligger en liten ögrupp som heter...
Ja?
Varför låter du så där?
För att jag älskar den delen, alltså att det utspelar sig någonting där. Så jävla läskigt.
Jag blev bara rädd att du satt och väntade på att säga att vi har gjort det. Du får inte vara så exalterad så tidigt in. Okej, okay, jag fortsätter.
Fast du vet ju hur jag hanterar när du har gjort något som vi redan har gjort. För då säger jag så här,
Anna.
Mm.
Och det nu låter som att det har hänt 100 gånger. Men det har ju faktiskt hänt 2 gånger. 2 gånger för mycket från en och samma person. Skit av. Nu kör vi.
Nu kör vi.
God morgon, god kväll, god dag. God eftermiddag.
God eftermiddag och välkommen till Mord mot mord. Din och min true crime podcast, Anna Sandell.
Ja.
Det är våran och ni får ta del av den varje vecka, ni som lyssnar. För så givmilda är vi, kan man säga.
Eller? Exakt.
Vi är... Tack snälla för att ni är med oss.
Ja, precis. Vi vet inte hur vi ska, hur kaxigt vi vill lägga upp det.
Jag vet, jag la mig verkligen, jag började kaxigt. Och sen la jag mig alltså platt. Så platt, verkligen. Mm.
Men jag gillar det.
Och sådana är vi. Vi är ju verkligen, det är typ exakt en beskrivning av min personlighet, tyvärr.
Ja, men jag tycker nog ofta att du är lite för ödmjuk redan från början. Jag tycker gott att du kan brösta upp dig redan från start faktiskt.
Oj, okej.
Okay. Mm. Alltså ingen kritik så, för det är väldigt ödmjuk, väldigt fint. Men du är ofta mycket bättre än vad du själv ger dig cred för.
Okej, då börjar vi så här istället. Sitt ner och håll käften, för nu blir det åka.
Här kommer vi.
Stövlar
där
vi in.
Där har du klimpen.
Perfekt.
Jag gillar det.
Mina två lägen.
Ja, klimpen eller timid.
Eller typ ett så blött, blött novemberlöv som ligger på marken.
Ja, verkligen.
Don't mind me.
Nej, men det är en bra kombo tycker jag.
Eller hur? Bra. Man vet aldrig vem man får. Det är bra. Jag håller er på tårna. Hur mår du, Anna?
Jag mår så bra som man skulle tänka sig att man mår när man har ställt om klockan. För det är ju en debatt som jag gärna vill hålla här med dig.
Va? Varsågod. Take it away.
Liksom, vad är det vi håller på med hela tiden? Jag fattar verkligen inte det här. Jag är verkligen emot att ställa om klockan.
Mm.
Jag förstår inte. Alltså, jag kanske skulle vara för det om någon bara berättade för mig. Men... what the actual fuck håller vi på med här?
Men en fråga. När du säger så, att om någon bara skulle förklara för dig?
Jag skulle antagligen inte tycka om den då. Men jag kanske skulle liksom ha mer respekt för det.
Ja. Jag tänker bara, för det låter verkligen, verkligen som att öppna dörren till att någon ska höra av sig till dig och förklara för dig.
Jag vet
och det vill du väl ändå inte?
Nej, och jag kanske liksom skulle kunna läsa mig till det på ett ganska enkelt sätt varför man gör det. Men... det är ju, alltså jag fattar inte, i 2 veckor nu kommer jag gå omkring och tänka så här, nu är klockan 19.30, fast klockan är egentligen 20.30. Och varje morgon nu när jag vaknar kommer jag så här, nu är klockan 8, fast den egentligen är 7. Och varför är jag ändå så trött? Alltså det spelar ett konstigt spel med min hjärna.
Mm, jag förstår. Min enda invändning, alltså jag...
så här, jag är inte så stark åsikt så att jag kan verkligen, verkligen backa dig i det. Jag går gärna med i ditt program.
Mm.
Och nej men, och delvis för din skull då, men också för att mitt barn verkar vara lite förvirrad av det här eftersom hon vaknar ja, sin vanliga tid då. Fast med den nya tiden så är det då 05:45.
Ja men exakt, för det gör ju alla barn. Ja. Alltså det suger ju. Och så nu har jag blivit den här personen som man barnen? Själv hatar. Nej, men, och har någon tänkt på hur man framstår som förälder när man är så jävla trött när alla bara, vad skönt det var att man fick en timma extra eller? Och jag bara, nej, inte för mig. För min dotter vaknar 6:35 varje morgon. Inte nu, nu vaknar hon 5:35.
Japp.
Och då har man blivit en sån, nej men det är jättehärligt för alla som inte har barn. För det, och en sån person vill jag inte vara.
Nej.
Det är inte härligt så för någon. Så därför säger du,
men det är lite härligt för dem då, kan man säga.
Ja, fast det suger för alla när det blir mörkt 4 istället för 5, som idag.
Ja, det är verkligen sant. Det är verkligen sant. Okej, men bra.
Det är lite liksom det där som...
Som spökar, kan man säga.
Som spökar ändå, tycker jag. Mm.
Så bra.
Vad var det för, vad var det vi hade för hashtag när du gick med i mitt parti sist? Välj en byxa, vad hette
det här känns som att det här är typ avsnitt
4. Åh gud, det är skit länge sedan. Det var typ när du gjorde Golden State Killer. För visst har du gjort Golden State Killer?
Har jag verkligen det?
Det känns som att vi har haft en skissen, ett bildspel. Nej, det var när du gjorde han som hade en sån här glassig Versace-skjorta på sig typ.
Ja. Kul att det är det man minns. Man minns kampanjen Välj en byxa och man minns en glassig Versace-skjorta. Välj en byxa var att man inte fick ha jeggings, tror jag, va?
Exakt.
Okej, men så nu menar du att det är så här, välj ett klockslag? Eller liksom...
Ja, det kanske är till och med en ännu starkare hashtag än den vi hade sist.
Ja. Det låter lite som att man ska välja ett klockslag, man ska göra någonting varje dag.
Okej, okay, trist.
Välj en dygnsrytm.
Välj en tidszon. Heter det inte heller. Nej, men mätt åt det hållet.
Det kommer bli väldigt klockslag. För det är det mest punchiga vi har satt hittills.
Absolut.
Och som vanligt så kan jag tänka mig vara din campaign manager.
Det blir superbra. Så nog om det.
Nog om det. Har du något tips?
Typ inte faktiskt. Jag har lyssnat färdigt på Kepler-boken. Som var som vanligt väldigt läskig.
Obehaglig.
Ja. Och nu har jag börjat lyssna på en ny bok som heter Åttonde huset till åminne av en flicka som verkar väldigt liksom spännande. Men jag har inte kommit så långt. Så jag kan väl liksom säga, om man vill ha bokklubb med mig och ändå inte, så kan man lyssna på den också.
Och är det en deckare också?
Ja.
Kul. Du då? Spännande. Mm. Vi såklart The Thing About Pam.
Ja,
just som
det.
Som var en... men det var ju starka scener. Från början till slut, kan man säga. Ja, så här, kan vi känna också typ, jag vet inte om det är, alltså hur liksom moraliskt korrekt det är att göra den typen av serie om ett verkligt fall, kan jag känna på något sätt. Eller så här, det är ju liksom minst 2 döda, eventuellt 3 liksom. Och typ en familjspillor, alltså sådär. Och det är verkligen underhållning. Alltså det är verkligen, verkligen vad det är. Så som sagt, jag vet inte hur moraliskt försvarbart det är helt enkelt. Men det var en väldigt bra serie.
Ja, jag fattar.
Nej, men alltså för att det är... Ja, men för att historien är... Jag hade liksom glömt bort hur absolut helt galen den är.
Yeah.
Alltså det är liksom helt, helt beyond, typ.
Okej. Okay. Jag minns fallet, fast ändå inte riktigt.
Nej, men du kommer liksom påminnas om det under tiden och bli alltså chockad varje gång.
Var det på Disney Plus?
Nej, Viaplay.
Viaplay.
Men du, nu poddar vi, va?
Ja.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, okay, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Vad bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Är du med?
Jag är med.
Nona Dirksmeyer föddes den 26 december 1985 i Zachary, Louisiana. Hennes föräldrar heter Paul och Carol och de fick 6 barn totalt, 4 söner och 2 döttrar. Nonas pappa Paul dog dock när hon bara var 10 år gammal, vilket ju förstås är en stor tragedi för familjen, men det kommer senare visa sig att för Nona så var det liksom inte så enkelt, eller vad man ska säga. Okay. För att hon kommer då några år efter pappans död att berätta för sin mamma att han utsatte henne för sexuella övergrepp.
Mm-hmm.
Och hon har då liksom hållit, det här är alltså långt senare, hon är tonåring liksom när hon väl berättar det här liksom. Så att hon har liksom hållit det här hemligt för i princip alla i sitt liv. Mm. Och men hon berättade då till slut för sin mamma och för några andra i sin närhet, och hon har under också alltså under sin uppväxt så har hon en del psykiska problem, och tyvärr så tar då det här sig ibland uttryck i självskadebeteende.
Mm.
Men trots det här fruktansvärda som hänt henne och hennes liksom mående då, som så verkar livet ändå så sagt ligga typ vända under tonåren, över tid liksom. Familjen Dirksmeyer bosatt sig i Russellville, Arkansas. Och Nona var då ganska blyg och tillbakadragen, men också så här, alltså bland de kompisar hon har så är hon väldigt, väldigt uppskattad. Alltså hon är så här snäll, smart, rolig att vara med, hon är målinriktad. Så att om man kommer henne nära så kommer man henne väldigt nära, så uppfattar jag det liksom.
Jag fattar.
Hon hade också en otroligt vacker sångröst och älskade att sjunga. Och hon typ, du vet, så här, sjöng i kyrkokören och sådär. Hon var också väldigt vacker själv. Och 2005 så övertalade några av hennes kompisar henne att vara med i skönhetstävlingen. Alltså, jag tror att de säger Miss Petit Jean Valley. Men det uttalas, alltså det stavas som petit. Men jag tror att, alltså att det heter Perrit för att det är området, tror jag.
Okej, okay, för jag tänkte annars kanske det är någon superstark amerikansk, fransk uttalning.
Ja, alltså det, ja, det känns ju som att det är.
Perrit.
Men att det
liksom... Miss Perrit.
Alltså det finns ett liksom Perrit Jean State Park. Så det okay. Liksom är,
nej, det är, nog
det är en plats helt enkelt.
Ja, jag fattar.
Så hon är med i den tävlingen. Och det här är liksom väldigt så out of her comfort zone. Och hon håller liksom på att gå under av nervositet innan. Men trots det så tar hon då hem titeln Miss Perrit Jean Valley. Med hjälp av sin vackra röst och sitt vackra ansikte. Men också för sin personlighet och för att hon liksom delade med sig om det hon hade varit med om. Och hon, hennes, du vet, man väljer ju någon sån charity, typ. Just någon det. Sån kås har de ju alltid i sådana skönhetstävlingar typ. Och hon har då att hon vill raise awareness om, vänta, vad säger man, liksom skapa uppmärksamhet för, eller?
Mm.
Alltså om sexuella övergrepp mot barn. Det lät konstigt, skapa uppmärksamhet för
kring,
det.
Men, kring problematiken.
Ja, exakt. Mm, precis. Race awareness.
Det finns typ inte någon jättebra motsvarighet, skulle jag säga.
Nej, men nej, alltså man ska skapa medvetenhet kring, kanske.
Ja.
Men hur som helst, hon blir efter det här liksom väldigt populär och omtyckt i Russellville. Alltså hon är lite så här, du vet, liksom stans beauty queen typ. Yeah. Att folk tycker om henne liksom. De är stolta över henne. Och hon var förvånad och jätteglad över vinsten. Och alla runt henne var förstås också superstolta. Men en av dem som var stoltast i publiken var Nonas pojkvän Kevin Jones. Mm-hmm. Så Kevin och Nona hade träffats i skolan och varit då ett stabilt par sedan high school. Och vid den här tiden så är ju hon typ 20. Och han såg nu då hur hans flickvän liksom blommade ut genom sitt nya pageant-liv och blir så allt mer självsäker. Mm-hmm. Hon fortsätter då tävla och vinner Pope County Fair Queen vid ett tillfälle. Hon blir Miss Teen Mount Nebo och hon tävlar även i Miss Arkansas-tävlingen. Mm-hmm. Så det går bra liksom. Det går väldigt bra för henne i skönhetstävlingsvärlden. Samtidigt som hon gör det här så utbildar hon sig också och hon läser på Arkansas Tech University. Det ligger i Russellville där hon är ifrån. Konstigt nog, det heter Arkansas Tech University. Hennes huvudämne är musik. Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop. Men så är det i alla fall.
Om hon inte spelar hon kanske bara sån elektronisk datamusik.
Just det, att hon är typ, det var där Skrillex gick.
Det var länge sedan.
Eller hur, kul. Mm. Top of mind. Och där så sjunger hon liksom i olika körer och alltså flera olika körer och engagerar sig också i Big Sister-programmet som är någon slags mentorskapsprogram. Mm. Och efter att hon är klar i skolan själv så vill hon liksom in i skolvärlden, så hon vill bli typ lärare liksom. Okay. Hennes mamma har då vid det här laget träffat en ny man och han heter Dwayne Deepert och de har gift sig och flyttat ihop. Det har lett till att Nona då skaffat en egen lägenhet trots att hon pluggar i Russellville, för att hon tycker att hennes styvpappa hade alldeles för hårda regler för hemmet. Att hon är 19 i år, men det är 2005. Och hon tycker väl att så här, rimligt nog då att jag är tillräckligt gammal för att inte typ bli superstyrd av en helt ny person i mitt liv. Mm. Liksom.
Ja.
Så hon har flyttat hemifrån helt enkelt och bor i en egen lägenhet, pluggar musik. Kevin har studerat ett år på Arkansas Tech University, men sen har han bytt till University of Arkansas som ligger typ 1,5 timme bort. Och de har då fortfarande kontakt och typ ses en hel del. Han är helt inställd på att de alltid ska vara ihop. Alltså han räknar med att gifta sig med Nona. Men det verkar som att hon har nog börjat komma på lite andra tankar. För att även om han ser det som att de är ihop, så gör inte hon det.
Jag fattar.
Utan hon har då börjat dejta andra killar på universitetet.
Ja.
Så deras relationsstatus är liksom lite oklar, helt enkelt, beroende på vem du frågar. Men som sagt, de har kontakt och ses också. Och Kevin ser det då som att hon är hans tjej. Och när han åker hem till Russellville för jul i mitten av december 2005 så tillbringar han första natten hos Nona innan han åker hem till sina föräldrar. Så det är ändå så här, så pass nära relation har de fortfarande.
Mm.
Morgonen den 15 december så får han ett gulligt god morgon sms från Nona. Hon är inte klar med skolan för året än, utan hon har en sluttenta samma dag och sen ska hon träffa någon som är med i det här mentorskapsprogrammet då.
Okay.
Så hon har en fullspäckad dag framför sig, men Kevin tycker ändå att det är konstigt när hon inte hör av sig och berättar hur tentan har gått. Och han smsar och han får inget svar. Och han ringer och han får inget svar. Och framåt kvällen då så ber han sin kompis Ryan, som bor nära Nona, att gå förbi och kolla så att allt liksom är okej. Men trots då att ljuset är tänt och hennes bil står utanför, så är det ingen som öppnar när Ryan knackar på.
Mm-hmm.
Och det gör då Kevin jätteorolig. Han har lovat att köra sin mamma till en jobbgrej. Men på vägen dit så säger han att han måste åka och kolla så allt är okej med Nona. Så de åker till hennes lägenhet tillsammans och där träffar de Ryan.
Okay.
De knackar på, men det är då ingen som öppnar, precis som innan. Och tyvärr har Kevin glömt, han har haft en nyckel till Nonas hem, men han har glömt den liksom. Så att de bestämmer sig för att gå runt huset och försöka få upp altandörren.
Mm-hmm.
Nona är väldigt, väldigt säkerhetsmedveten. Alltså hon har väl någon slags, det känns som att hon har någon slags, alltså ångestkänslor helt enkelt.
Ja.
De har också eldats på av att hon vid ett tillfälle har fått ett besök typ från en snubbe som går på samma universitet som henne, som har velat komma in, och när hon har, liksom, hon har försökt slå igen dörren så har han typ satt in foten. Nej. Så att han har försökt ta sig in liksom. Och efter det så har hon blivit liksom ännu mer säkerhetsmedveten typ. hon litar liksom inte på främlingar och hon fick liksom vatten på sin ångestkvarn, eller vad man ska säga, med den interaktionen typ. Så hon brukar liksom spärra igen allas dörrar och så. Men den här kvällen så går då altandörren att få upp. Så Kevin och Ryan går in och där möts de då av en fruktansvärd syn. För på golvet så ligger Nona och hon är då naken, så näsan på strumpor, och det är liksom massor av blod på platsen. Kevin kastar sig liksom på kroppen och försöker typ återuppliva henne, men det är då för sent. Det är Kevins mamma som ringer polisen och ambulansen, och Nona dödförklaras på platsen. Polisen reagerar på att Kevin har väldigt mycket blod på sig. Alltså, liksom, de tycker att det är konstigt mycket blod. Alltså, han beter sig också lite konstigt när den kommer dit. Typ att han så här, du vet, sträcker ut handen mot polisen för att skaka hand, men är liksom, den är helt täckt av blod typ. Och sen bara, du vet, så här, när han ser det så typ drar han tillbaka och han bara, oj, hej, typ. Det kanske inte var så bra. Alltså han är liksom, han beter sig märkligt liksom. Mordvapnet är en lampa som har liksom en tung fot som har slagit i Nonas bakhuvud. Och på glödlampan, som jag förstår det, så finns ett blodigt handavtryck.
Okej.
Okay. Det handavtrycket visar sig tillhöra Kevin.
Mm-hmm.
När polisen förhör honom så tycker de också, alltså, de tycker fortfarande att han beter sig konstigt. Alltså, de typ lämnar honom ensam i förhörsrummet vid något tillfälle, och då får han typ ett utbrott och börjar typ slå på stolen typ.
Usch.
Och sen blir han plötsligt helt så här lugn igen. Alltså, du vet att det är liksom det är väldigt fram och tillbaka till. Typ. Och dessutom så misslyckas han då totalt när han erbjuds ett lögndetektortest. Så när Nona begravs är Kevin på plats. Men polisen har då redan informerat hennes familj om att han är deras huvudmisstänkta för hennes mord. Och till Dateline säger Nonas mamma senare att, citat, Kevin was like crying and I said, don't let him sit with me.
Mm-hmm.
Alltså, den grejen att behöva begrava sin dotter och misstänka att hennes mördare är i samma rum.
Hemskt.
Det är så fruktansvärt. Mm. Ja. Grejen är att man har hittat en kondomförpackning på köksbänken i Nonas lägenhet, och polisens teori är att Kevin, som har sagt att han och Nona inte använde kondom när de hade sex, har kommit till henne, sett då den här kondomförpackningen, förstått att hon träffar andra och liksom blivit rasande.
Okay.
Han har då slagit till henne med den här lampan, och det är så hans handavtryck har hamnat på lampan. Sen har han sett till då att det är han som upptäcker kroppen. Och polisen tror att anledningen att han har så sjukt mycket blod på kroppen är att, alltså på sin egen kropp, är att han medvetet försökt liksom störa brottsplatsen, så att han typ varit i alla bevis rent fysiskt. Alltså liksom så att om man hittar spår från honom så kan han säga så här, ja, men jag gjorde ju så här när jag hittade henne typ. Men kan vi neka till allt? Han säger att han hellre skulle begå självmord än att döda Nona. Att han älskade henne och att han fortfarande älskar henne. Men den 31 mars 2006 så grips han, och nyheten om att han då grips för mordet på Nona delar liksom Russellville i två läger. Delvis finns det de som aldrig kan tänka sig att välpostade, jättetrevliga Kevin, som du vet läser juridik, aldrig haft några problem med lagen. Alltså de är så här, han skulle aldrig kunna ha mördat sin flickvän typ. Och sen så finns det de å andra sidan som blir allt mer övertygade om att han är gärningsmannen som har dödat deras liksom älskade, talangfulla, superomtyckta så, skönhetsdrottning typ. Så det är då dags för rättegång som hålls i Ozark, eftersom man inte kan garantera en opartisk rättegång närmare Kevin och Nonas hemstad. Åklagaren menar där att handavtrycket är en smoking gun. Men där är då frågan, när hamnade det där? Alltså antingen så hamnade det där när han flyttade på lampan för att kunna hålla om Nona efter döden typ.
Okay.
Eller försöka liksom återuppliva henne. Eller i samband med att han mördade henne.
Mm.
Polisen menar då att han har motiv. Alltså att han helt enkelt har upptäckt att hon har träffat andra liksom.
Ja. Yeah.
Men försvaret menar att polisen har begått stora misstag under utredningen. Ett sånt exempel är att man hittade Nonas mobiltelefon, men att någon hade tagit ut batteriet på det.
Mm.
Så man hittade den i liksom hennes hem då. Och den här mobilen ger man typ direkt tillbaka till hennes familj.
Okay.
Och då har hennes styvpappa Dwayne börjat använda den mobilen.
Men gud.
Alltså som sin egen. Alltså han är så här, jag inte ska väl slösa bort en fullt fungerande telefon.
Men
typ.
Alltså,
så han tar liksom bort hela hennes, alltså alla nummer, allt innehåll och typ sätter in sitt eget. Mitt under pågående utredning. Alltså hur...
Då är man verkligen...
Är det möjligt? Alltså det här är ändå så 2006. Alltså,
ja, nej precis. Man visste
man
ju,
vet ju om att det finns
göra.
Bevis i den. Ja. Liksom. Ja. Men det har man i alla fall gjort då. Liksom. Det finns också... Sen så har man ett annat bevis då, eller försvaret menar då att man ser på den här kondomförpackningen.
Mm.
Och polisens tekniker har då sagt att utredningen måste välja om de vill att det ska kollas för fingeravtryck eller för DNA. För att som jag förstår det så är det så små samples på liksom, ah, av varje okay. på förpackningen typ. Och de har då valt fingeravtryck och det har inte gett någonting. Så istället har försvaret skickat förpackningen på test för DNA. Och de har då fått ett resultat och det är inte ett fullständigt prov. Men man kan konstatera att det finns manligt DNA på förpackningen och att det inte är Kevins DNA.
Mm.
Det jag kan känna med det är så här att jag förstår inte riktigt hur det skulle gå emot polisens teori. För polisens teori är
nej,
ju
är inte hans.
Att hon har haft sex med någon annan.
Ja, exakt.
Exakt, precis. Men det lyfts fram som någonting som försvaret typ.
Mm.
Alltså, jag antar att de menar så här, det är en man som har varit i den här lägenheten. För det ser vi på... det här kondompappret, men vi vet inte vem det är och han är en annan misstänkt person.
Ja.
Så.
Precis, placera doubt.
Exakt, mm. precis. Och juryn tar då 1,5 dag på sig och sen kommer de tillbaka med sitt utlåtande och Kevin frias.
Mm-hmm.
Polisen är då tillbaka på ruta 1 och börjar kolla på gamla tips. De har ju då den här DNA-profilen att testa emot och de är särskilt intresserade av en klasskompis till Nona som också har varit liksom lite så intresserad av henne typ. De vill ha tag på hans DNA och det här är hur de får tag på det. De får en jämnårig tjej, alltså en annan tjej som typ går i skolan med dem eller har gått i skolan med Nona och går i skolan med honom då, att gå på dejt med honom.
Okej.
Och sen får de då restaurangen där de liksom äter på att lämna över hans sugrör.
Men va?
När han liksom klar med det. Till en polis som sitter i ett förråd inne på restaurangen och väntar på det.
Alltså får man göra så? Jag tycker det känns helt sjukt.
Det känns så jävla... Ja, jag vet. Men jag menar, jag antar att det är samma sak som att typ... Är det inte typ i Golden State Killer att de plockar upp några fimpar eller något sånt?
Jo, liksom? De går ju så super men just, sånt. Men det där känns verkligen... Jag vet inte, det bara känns konstigt.
Alltså det känns verkligen... Jag håller helt med dig. Mm. Att det liksom är så här att de bara får någon att gå på dejt med honom. Mm. Jag vet inte, det känns inte helt kosher.
Speciellt, typ. Ja.
Men det gör de i alla fall och de får då tag på hans DNA och det matchar inte. Så det är inte han.
Nej.
Perfekt. Enligt en del källor så betalar, alltså det här beskrivs på två olika sätt. Enligt vissa källor så betalar Kevins föräldrar för en privat utredning av fallet för att rentva honom efter, liksom efter rättegången. Sådär.
Mm-hmm.
Och enligt de källorna som säger det så är det deras utredare som får upp ögonen för en man som bor granne med Nona. I andra källor beskrivs det bara som att så här, och sen upptäckte polisen en man som bodde granne med Nona som kunde vara intressant.
Mm.
Det är lite oklart, men hur som helst. Den här mannen i alla fall heter Gary Dunn och polisen har förhört Gary Dunn i början av utredningen men avskrivit honom som misstänkt eftersom han har alibi. Han säger delvis då att han aldrig har pratat med Nona och sen säger han att han var och handlade med sin mamma den dagen och hans fru styrker liksom de här, det han säger helt enkelt. Men grejen med honom är då att han har en historia av att vara våldsam mot kvinnor. Han är vid tiden för Nonas mord villkorligt frigiven efter att ha attackerat en kvinna som heter Kelly Jo Fitzharris under en joggingtur.
Mm.
Han har då kastat ner henne på marken och upprepat I'm gonna kill you.
Men gud.
Och som tur är har då Kelly Jo lyckats fly till sin bil och han har efter det dömts för misshandel.
Mm.
Så han har ju uppenbarligen en historia av våld, alltså våldsamt beteende mot kvinnor. Liksom.
Yeah.
Och det här, vid den här tiden så har det gått typ 1,5 år sedan mordet på Nona. Det verkar då som att det är den här privata utredaren som lyckas slå hål på det här alibit. För att han var absolut ute och handlade saker med sin mamma den 13 december. Inte den 15 december när mordet ägde rum. Dessutom ger Gary Dunn av någon otrolig anledning sitt DNA helt frivilligt. Och Kevins mamma betalar för att få det testat. Typ.
Okay.
Och man kan ju inte få en 100% match för att det här testet är inte fullständigt. Men man får en ofullständig match. Och det verkar då som att det här DNA, alltså det finns indikationer på att det här DNA på kondomförpackningen är Garys.
Nej.
Samtidigt som det här kommer fram så har en ny utredare tagit över Nonas mord. Och han tycker förstås att det här är superintressant och börjar liksom driva på det här.
Mm.
Vid den här tiden är Gary också misstänkt för ett inbrott hos sin styvfar. Och så har han också skilt sig.
Mm-hmm.
Och det innebär då, som så ofta annars, att hans fru, hans numera exfru, som styrkte hans alibi 2005. Ja. Nu har hon kommit på andra tankar.
Alltså det är så...
Hon säger, ja, jag vet. Alltså, jag
speciellt
vet.
Hemskt.
Jag vet. Ja. Och också tänk, alltså det känns som att det är någonting man ganska ofta hör om.
Ja, och det är
att man bara, och sen gjorde någon slut.
Men för det som är så intressant är att man tänker så här, ja man kanske skulle liksom så här, man tänker att man är familj och typ man ska skydda någon. Men det är din jävla man som typ har, alltså...
Ja, du måste leva med det.
Nej men alltså, jag fattar inte.
Men jag tänker också att det här är väl också ändå en person som är våldsam.
Ja, nej, hon
alltså
är
han har haft kanske. Ett vålds liksom, ja exakt, alltså han är uppenbarligen en jätteläskig person liksom.
Mm.
Men nu säger hon då att hon ljög när polisen förhörde henne då. Hon säger att han var hemma hela den dagen och dessutom berättar hon att hon har sett honom stå vid Nonas dörr och typ prata med henne, alltså bara några veckor innan mordet.
Men gud.
Så han häktas och i april 2010 så inleds rättegången mot Gary Dunn. Där försvarets främsta taktik är att påvisa Kevins skuld. Så att de pekar tillbaka mot honom. Återigen då uppenbarligen för att så doubt. Liksom.
Mm.
Rättegången slutar i oenig jury.
Mm-hmm.
Året efter försöker de igen. Och den här gången får Kelly Jo Fitzharris. Alltså den här kvinnan som Kenny, som Dan attackerade, vittna. Och dessutom så berättar hans exfru och om att han har haft ett våldsamt sexuellt beteende mot henne.
Mm-hmm.
Men det spelar ingen roll, utan återigen är juryn oenig och domaren bestämmer sig för att lägga ner åtalet.
Okay.
Det betyder att Gary Dunn någon gång i framtiden kan åtalas för samma brott igen för att han är inte friad. Liksom.
Mm.
Så att det är inte det här double jeopardy-grejen funkar inte. Men än idag har då ingen dömts för mordet på Nona Dirksmeyer. Men det betyder inte att Gary Dunn inte sitter i fängelse.
Okej. Okay.
Först dömdes han till 10 års fängelse för vapeninnehav. Och i december 2018, så 13 år efter mordet på Nona, så grips han igen. Han har då vid 2 olika tillfällen försökt kidnappa 2 olika kvinnor i Russellville.
Oj.
En av dem befann sig på Nonas gamla campus på Arkansas Tech University. Åklagaren Jack McQuarrie sa vid gripandet: "I would love to tell you I'm surprised he was arrested again, but honestly I'm not. He is a dangerous person." Och för kidnappningsförsöken döms Gary Dunn i november 2019 då till 15 års fängelse. Samtidigt så har Nonas mamma Carol alltså varit tvungen att gå igenom 3 stycken rättegångar som har handlat om mordet på hennes dotter utan att någon har dömts.
Mm.
Hon har ändrat sig i frågan om Kevins skuld. Hon tror inte längre att han är skyldig.
Mm.
Och på Arkansas Tech University så delar man varje år ut ett musikstipendium i stipendie i Nona Dirksmeyers minne. Jag vet, det är sorgligt. Jag har sett avsnittet Someone's Watching You av serien med det vidriga namnet Beauty Queen Murders.
Mm.
Finns på Discovery Plus. Jag har läst en hel del på CBS, alltså 48 Hours material. Bland annat en long read med titeln Who Killed the Beauty Queen. Alltså, det är verkligen hemskt att man inte får... var en person typ, var en typ musiker eller en superomtyckt vän eller vad som helst. Det han som har skrivit den heter Alan Alter, den är bra i övrigt. Och sen har jag också läst en hel del annat material av honom, alltså typ lite så nyhetsartiklar och sånt. Jag läste en transkribering av Datelines avsnitt om fallet, nyhetsartiklar från Northwestern Arkansas Democrat Gazette och även Nona Dirksmeyers minnesteckning. Det var det som jag hade.
Tack Karin. Det var väldigt hemskt.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Precis norr om Skottland i Atlanten ligger en liten ögrupp som heter Flannan Isles. Och det här är då också känt som The Seven Hunters. Det här är liksom ögruppen. Och okay. På en ö som heter Eileen Moor, tror jag att man säger.
Det låter så mycket bara
som
en
namn.
Person.
Jag vet.
Det låter så jävla mycket som alltså en person i ett fall vi gör från Australien där det är någon som dör på typ 60-talet.
Jag vet. Jag tror att Eileen då är ett namn, ett gammalt namn för ö, tänker jag.
För Isle, ja. Typ. Jag fattar.
På den här ön då, så den du vet, har varit så här obebodd i hundratals år. Det är så här klippigt, liksom
ogästvänligt, tänker jag det.
Verkligen. På ön så ligger det liksom någon gammal ruin som är från en gammal präst typ, som alltså levde på 600-talet, som heter då Flannan, som är då liksom, han är då upphovsman till namnet. Så det är typ det enda som har funnits där väldigt väldigt länge, och man har då hela tiden trott att den här ön är haunted då liksom av Flannan, Saint of Flannan, eller du vet, hans anhängare. Alltså det finns massa så här massa tankar kring det här.
Historier.
Men i slutet då på 1800-talet så började man bygga en fyr på Eileen Moor som skulle guida skepp så att inte köra in i den klippiga kusten längs den lilla ön. Det, alltså, det ser så intressant ut, för det är alltså en jättehög ö och så är det liksom ingenting på typ, förutom den fyren.
Åh, gud.
Och fyren byggdes färdigt 1899, och efter det så då flyttade det in såklart fyrvakter. Och de skulle då ta hand om fyren och så tända rätt lampor. Men då var ju allting väldigt manuellt och man var hela tiden tre på plats.
Okej.
Okay. Och man var tre...
Wow, vad coolt det ser ut.
Eller hur? Mäktigt ju. Du får inte söka för mycket på det här nu under tiden som jag berättar.
Nej. Jag bara bildgooglade lite snabbt.
Så du kan berätta fallet med mig.
Nej, jag kan inte berätta någonting. Men det jag vill bara se det. Det ser så jävla coolt ut.
Jag vet. Så där bor det då. Det är alltid tre fyrvaktare. Väktare. Fyrvakter. På samtidigt. Och när man är där, eller när de är där, så är de där liksom flera veckor åt stöten. För det är verkligen så här, det är svårt att ta sig dit, det är ofta hård sjö, så man blir liksom lämnad där och sen så blir man hämtad när man ska åka hem.
Men man är tre pers,
och sen så är det typ en fjärde som inte är, du vet, som kommer ibland, alltså men det verkar vara minst tre hela tiden, och sen så byts de av på olika sätt så här. Så den 15 december år 1900 så var fartyget Arctur på väg från Philadelphia i USA till Leith i Skottland. Och då passerade de just Flannan Isles och Eileen och fyren. När de liksom kommer förbi fyren så märker kapten ombord att det är något som inte stämmer. För okay. Han noterar då i Arcters loggbok att man inte kan se fyrens guidande lampor.
Hmm.
Okay. Och de ska ju liksom vara tända framför allt när det är dåligt väder. Och det var väldigt dåligt väder den 15 december 1900. Så det är därför han liksom verkligen ska reagera på det. Så han skriver ner det i fyrboken, yeah. eller i loggboken. Men han, det är inte så att liksom det är så dåligt väder så han inte kommit fram. Alltså de kör vidare och fortsätter sin kurs till Leith. Och när de kommer fram då, 3 dagar senare, så vidarapporterade kaptenens anteckningar om bristande ljus på fyren på Eileen Moor till The Northern Lights Lighthouse Board, NLB.
Gud, en riktig skvallerperson.
Nej, jag tror att han bara gör sitt jobb.
Ja, okej. Okay. Han hänger ut några som inte gör sitt jobb.
Det gör han, absolut. Okay, det är det så du ser. Okej, okay.
Golare? Har de polare?
Nej, de har inga polare. Så är det faktiskt. Helt rätt.
Okej, okay, förlåt. Kör.
Nej, men, så The Northern Lighthouse Board bestämmer sig då för att skicka ut sitt skepp. Mm. Hesperus för att se att allt var som det skulle på Eileen Moor i The Flannan Isles. Och så liksom, de åker ut för att se att vet, så här, allting funkar som de ska, att de här fyrvakterna har det som de behöver och du vet sådär. Men när Hesperus då ska ge sig iväg 2 dagar efter det att Arcter hade kommit till Leith, alltså 5 dagar efter att Arcter har passerat fyren, så är det så hård storm så att skeppet liksom inte kan lämna. Eller, det kan lämna, men det är så hård storm så de kan inte ta sig fram. 6 dagar tar det att ta sig fram. På en tur då, som egentligen kanske tar 3 dagar. Så det är hård storm.
Saker och ting tog sån jävla tid förr i tiden.
Nej, men det är ju faktiskt verkligen bisarrt när man tänker på det. Alltså, man hade ju fått panik av att behöva vänta så länge.
Slow living.
Verkligen. Men 6 dagar efter att Hesperus har lämnat Skottlands kust så kommer det fram till Eileen Moor. Det de liksom lägger märke till direkt är då att det inte är någon flagga i flaggsången.
Mm.
De reagerar också på att det vanligtvis brukar stå så här lådor på kajen som fyrvakterna ställde ut som behövdes fyllas på med förnödenheter. Men de stod inte heller på kajen som det brukar göra. Så när de är där nere liksom på bryggan, tänk att det här är högt, så det är inte att man liksom bara springer upp och kollar läget, utan det är liksom en ganska redig,
det är typ en
gång, klättring typ.
Upp.
Så de så här hänger sig på tutan för att se om de får någon kontakt med männen som jobbar där uppe i fyren. Men det liksom blir ingen reaktion. Så då skickar de ut en man vid namn Joseph Moor. Han får kliva i land. Så han är ju där för att titta till dem. Så det är inte så konstigt att de skickar honom. Men han är nog inte helt glad ändå. För att han får gå då den här jättebranta trappen upp till fyren. För att titta till de här då 3 männen som de vet är på ön. James Ducat, Thomas Marshall och William MacArthur.
Okay.
De 3 har varit på sitt pass där. Joseph liksom förväntar sig att om han ska då träffa de här männen i fyren och du vet, kunna fråga var, så här, varför hade den inte den tänd, vad är det som har hänt, varför är flaggan inte hissad, du vet, allt sådär. Han är egentligen inte särskilt orolig när den där, mer typ kanske irriterad. Det här tillskriver jag honom, men jag tänker att han är det. Så att han knackar på, inget svar, han kliver in och fyren är tom.
Mm.
Klockan som sitter på väggen i fyren har stannat. Och den har stannat då för att det är en sån gammal klocka, du vet, som man var tvungen att vrida upp för att den ska funka. Yeah. Så att det är ingen som har varit där och vridit upp den. Så därför står den helt stilla då.
Uh-huh.
Det han också reagerar på när han väl kommer in i fyren är att bordet var dukat för middag. Men det är liksom ingen som har ätit av det som är framdukat.
Oh, det är läskigt som
finns. Det är skitläskigt. Det har liksom stått där ett tag. Det sägs att en av stolarna liksom kring bordet låg omkullvält på golvet. Men i övrigt är allting helt stilla och tyst och lugnt. Så här. De har någon slags parakit eller undulat. Det är liksom det enda som lever. Eller som liksom är där, som liksom gör ljud från sig. Och det här tycker ju Joseph är superskumt såklart. Så han ger sig tillbaka till Hesperus för att berätta vad han har sett där uppe. Och kaptenen då bestämmer sig för att så här, okej, Joseph, tar med er två män till och fortsätt leta efter de här tre männen då på ön. Så de tre ger sig upp igen och letar igenom fyren väldigt noggrant. Efter, du vet, något tänkbart spår om vad de kan ha tagit vägen eller vad som kan ha hänt. Men de hittar typ, eller de hittar ingenting. Det som de hittar, som de tycker är avvikande, är en uppsättning av regnkläder. Vilket då får dem att utgå från att en av de här tre försvunna männen har lämnat fyren utan ytterkläder. Vilket är konstigt eftersom det har varit så dåligt väder den senaste perioden. Men i övrigt, inga tecken liksom.
Mm.
Så när de har letat färdigt i fyren så ger de sig ut för att leta om de kan hitta några spår utomhus. Och de ger sig till någonting som beskrivs typ som en landningsplats. Men jag tolkar det som att det är en brygga, att du vet, det är som så här, men att det beskrivs som en landningsplats för att det typ är så mycket längre ner än vad själva ön ligger, om du förstår vad jag menar. Och där är det väldigt tydligt att ön har varit drabbad av en storm. För att det är då en sån här låda som de hade reagerat på, som inte fanns liksom på andra sidan.
Just det.
En sån låda som alltid stod där liksom, hade blåsts upp och alla saker som hade legat i den låg så här utspridda överallt på den här bryggan. Det var också liksom järnräckorna som var runt bryggan var liksom helt böjda och tilltufsade. Och det hade legat en så här jättestor sten där, du vet, som vägde typ ett ton. Den har alltså flyttat på sig.
Okej.
Det är så skumt. Och sen så har de också haft typ som en så manuell järnväg på något vis. Jag fattar inte riktigt hur det funkar, men det var liksom till för att lasta saker, för de kunde ju liksom inte bära saker. Så jag ser fram
emot en liten räls.
Ja, exakt, som att de har typ en vagn som de kanske drar saker på så där. Den har liksom också typ, rälsen har liksom typ lyft från marken.
Vad fan?
Ja, alltså det är verkligen härjat där. Jag tänker mig att det ser ut som en jätte som har varit där och varit arg. Du vet.
Bra. Mm. Jag gillar den beskrivningen så mycket. Mm.
Men hur mycket de än letar då, så hittar de varken James, Thomas eller William. Så kaptenen på Hesperos skickade iväg ett telegram där det stod så här: A dreadful accident has happened at the Flannans. The three keepers, Ducat, Marshall and the occasional, have, det är alltså MacArthur då, som inte alltid, han var liksom inte en del av det här fasta gänget, have disappeared from the island. The clocks were stopped and other signs indicated that the accident must have happened about a week ago. Poor fellows, they must have been blown over the cliffs or drowned trying to secure a crane. Och tre dagar efter det så kommer en man vid namn Robert Muirhead till Flannan Isles, eller till Eileen Moore. Och han var styrelsen för Northern Lighthouse Board inspektör. Och så han har liksom skickats dit av dem för att göra en utredning kring vad som verkligen hade hänt. Han avgör då, eller liksom,
han kommer fram till,
tack, att regnrocken som låg kvar i huset med allra största sannolikhet tillhörde William MacArthur. Så han menar då så här: William har troligtvis lämnat huset utan ytterkläder. Eller han är då troligtvis den som gjorde det. Och Roberts då första teori är att James och Thomas har gett sig ut i stormen för att de har liksom velat hand om utrustningen som de hade på ön. Och när de då inte har kommit tillbaka så hade William gett sig ut för att leta efter dem. Och att de allihopa
och då
har blivit nedsvepta ut i havet av en stor våg.
Oh, vad läskigt.
Så sjukt läskigt. Men såklart är det då många andra som tror att någonting helt annat har hänt. Bland annat så var det många som trodde att de tre männen hade blivit tagna av en kelpie. Och en kelpie är ett, ett sjömonster som är alltså en gud, vad heter det i True Blood? En shifter. Så på land är det en häst och i vattnet är det ett stort sjöodjur.
Nej, de gillar ju sjöodjur.
Det finns ju en del i Skottland.
Det finns ju Nessie.
Jag menar det.
Ja, det är ju framförallt det.
Mm. Och det här, kelpie. Så det är många som tror det. Sen är det en del som tror att det är en annan typ av sjöorm som har tagit dem. Det är också en del som tror...
Det är kul att det är två olika teorier.
En tredje teori är att det är en jättestor fågel som har tagit dem. Vissa menar då att William, James och Thomas egentligen har blivit kidnappade av ett gäng skelettpirater på ett spökskepp.
Ja, det tror jag.
Jag vet, jag är lite inne på det också. Jag är lite inne på det. Eller kelpin, jag vet inte. Eller onamngivna sjöormen.
Ormen.
Mm. Och ett gäng tror också då att det är spioner från en främmande makt som har kidnappat dem. Och jag menar, liksom, vem vet? Det är inte helt dåliga.
Jag måste säga att jag tycker typ att skelettpirater låter ju väldigt mycket som en främmande makt annars.
Det får man väl ändå säga. Precis, precis, varför var de två olika teorier också, egentligen?
Exakt.
Men utöver det då, de här lite mer övernaturliga, eller vad man ska kalla det för, teorierna, så var det en del som spekulerade i att de tre männen hade dragit från ön på eget bevåg för att de alla tre var djupt skuldsatta. Jag vet typ inte om de var det egentligen, eller om det bara var så liksom ryktesbildning kring vad de hade tagit vägen. Det verkar inte särskilt troligt givet att det liksom hade varit storm i flera dagar, och de hade ju liksom inga medel att ta sig därifrån med.
För de blev ju bara lämnade.
Exakt. Så att jag vet inte riktigt. Men det var en del som trodde det i alla fall.
Mm.
Men så om man tittar då på lite mer troliga teorier som funnits under åren, så finns det då tre stycken som har varit mest frekventa. Och den första fokuserar på William MacArthur, han som då var liksom den så kallade occasional där.
Just det.
Han hade tydligen ett citat... Eller citera mig själv här då. jag insåg att det inte är ett citat.
Spänd.
Mm. Han hade ett jäkla humör. Och det spekulerades i då att de har börjat bråka om någonting. Och jag menar, när man bor så där så känns det ju som att man skulle kunna bråka om typ vad som, helst.
Vad som helst.
Och att de då har hamnat i ett slagsmål på den här bryggan / landningsplatsen, och att de där har då alltså typ trillat i slagsmålet. Typ.
Mm. Mm.
Den andra då handlar om att någon av de här männen, igen då troligtvis William MacArthur, givet hans korta stubin, att han har då hamnat i bråk, blivit arg på de här två andra männen, Thomas och James, och att han då har mördat dem.
Yeah.
Och efter att han har mördat dem så har han också liksom tagit sitt egna liv genom att hoppa i havet. Så att säga. Det finns inga spår på det, men det är ändå många som... Liksom, den har ändå varit en ganska frekvent teori. Den tredje och sista då är det som både Robert Muirhead och även kaptenen på Hesperus var inne på redan från början. Att det har blivit storm. Två av männen har gett sig ut för att säkra utrustningen. Den ena av de första två männen har då, vilket troligtvis är då James och Thomas som har gett sig ut i regnkläder. Den ena av dem har trillat i, och då har den andra sprungit hem för att hämta William och var så här, vi måste rädda honom. Och sen har då stormen tagit de alla tre. Och den här känns ju liksom mest trolig såklart. Och anledningen som man tror till att de faktiskt har gett sig ut är för att för liksom att ge sig ut i det här vädret. Why? Men de tror då att det var för att Thomas hade tidigare fått en bot på 5 shilling som motsvarar 20 pund år 2017. För att han då hade blivit av med utrustning som tillhörde fyren. Så han ville typ inte riskera det igen. För att de var ju där för att jobba, för att liksom samla pengar till familjen.
Åh, hemskt.
Så jäkla sorgligt verkligen. Men det är väl det som de allra liksom flesta ändå tror har hänt.
Det låter ju ganska troligt.
Ja, vissa tror ju också då att de har liksom blivit tagna av gudarna som ett offer. Alltså du vet, det finns massa sådana.
Ja, det tror jag också i sig.
Men det är bara så hemskt. Man tänker så att där är de, gör ett ganska slitigt och liksom väldigt tråkigt arbete för att samla pengar till sin familj. Och sen så gör han då kanske det här och så slutar det i sån liksom otroligt tragik. Men ingen av kropparna har hittats och därför kan man ju såklart inte heller veta exakt vad som har hänt mer än att de tre är liksom försvann.
Det är så sjukt.
Och det är så sjukt och typ lite obehagligt tycker jag. Alltså det är ju så här, det är ju en olycka
som hela händer, sättningen såklart, är obehaglig.
Sättningen är sjukt läskig.
Ja, jag håller verkligen med. Mm. Jag tänker, mina teorier.
Ja.
Jag tror att det antingen är den här sista. Det låter ju ganska troligt.
Ja.
Eller så har han mördat dem.
Jag tror också någon av de två. Absolut. För det är inte så att de hamnar i slagsmål och trillar i liksom.
Nej, det tycker jag låter konstigt. Det är väldigt, det är en väldigt liksom rör, eller liksom så hemsk bild det här att tänka att en trillar i och springer den andra upp och bara kom, vi måste hjälpa. Ja. Och så.
Och just den där paniken när man försöker hjälpa, alltså när man bara liksom förstår att bara så här, vi måste göra allt och sen så märker man att ingenting hjälper och sen så blir de trötta kanske. Och nej, det är verkligen otroligt hemskt.
Vad läskigt.
Ja.
Gud.
Jag har läst.
Så när åker vi?
Om en typ att man skulle vilja åka dit.
Och jävlar, här ser jag trappan med nu. Mm.
Sjuk, eller hur?
Uff, jävlar vad läskigt.
Jag vet. Jag har läst The Flannan Isle Mystery, The Three Lighthouse Keepers Who Vanished av B.P. Perry på Sky History. Lite olika Wikipedia-sidor. Ett avsnitt av Stuff You Should Know, en podcast, och av det avsnittet heter The Flannan Isle Mystery. Jag har varit inne på en valutakonverterare på nationalarchives.gov.uk. Och sen har jag läst What Was the Flannan Isle Mystery and What Happened to the Missing Eileen Moore Lighthouse Keeper på Discovery UK. Och sen så har jag lyssnat på en podcast som heter Sinisterhood och avsnittet heter The Flannan Isle Mystery.
Har du hört att det finns en film där Gerard Butler?
Ja. The Vanished kom 2019. Har inte hunnit se den. Blev lite sugen.
Kul. Mm. Filmkväll. Filmkväll alert.
Jajamän.
Du, det där var jätteintressant. Och alldeles, alldeles fruktansvärt. Och jätteläskigt.
Ja, obehagligt.
Tack snälla du. Ja, men, vilket konstigt fall.
Eller hur? Lite skumt.
Jättekonstigt.
Det är inte varje dag man har en kelp som misstänks.
I bakfickan.
Men hörni, vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi verkligen. Och ta hand om er tills dess. Så håll nu i er när kelpisarna kommer i höststormen.
Hej då.
Podplay.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja. Och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Hos Biltema.